Jag hade sålde något objekt med kollega till mig, liksom vi hade 120 familjer på visning i Norrköping, och liksom det är helt galet egentligen, tycker jag.
Men det, vad sa du, 120?
Sällskap på en villa vi sålde förra året. Det var helt
på en galet. Dag?
På en dag. Jag och min kollega var där i 6 timmar.
Åh, herregud.
Ja, men det var sålt, ska vi säga.
Välkommen allesammans till Visning pågår, en podcast med mig Magnus Detmar. Detta är en podcast för dig som ska köpa, sälja, förvalta eller förmedla en bostad. Vi tar oss vidare på vår Sverige-turné. Idag är vi i Norrköping tillsammans med Filip Åberg från Skandiamäklarna. Välkommen!
Tack snälla, kul att vara här.
Ja, kul att ha dig med i podden, och vi ska lära oss allt om Norrköping om dig här strax. Men först och främst vill jag bara säga, jag tyckte det var sjukt coolt att du hör av dig till mig och skriver till mig på Instagram. Det är väldigt få mäklare som gör det, och jag tycker jag måste hylla det ändå väldigt mycket i podden. Så alla ni mäklare som lyssnar där ute, det är bara att höra av sig om man vill vara med, så kanske man kommer med i podden. Så jag vill bara lämna det med det. Men för de då som inte vet vem du är, kan inte du berätta, vem är du?
Ja, vem är jag egentligen? Filip Åberg heter jag. Jag har precis fyllt 24 år gammal här, bara i förra veckan någonting faktiskt. Men jag är...
Ja, grattis i efterskott. Ja,
tack snälla. Jag är född och uppvuxen i Krokek faktiskt. Jag vet inte om du vet var det ligger. Men det är ju Kolmårdens djurpark. Så finns det lite hus där också. Och ett av dem jag är uppväxt i då. Men sen så flyttade jag in till Norrköping då. Så jag har bott här i en herrans massa år faktiskt. Men jag älskar Norrköping som stad. Och jag älskar allting runt omkring det. Så jag ska berätta lite mer då om varför Norrköping är just Sveriges bästa stad.
Ja, exakt. Det ska vi djupdyka i strax. Men hur länge har du jobbat som mäklare då?
Jag fick min regg i augusti 22, så det är inte allt för länge. Så lite inne på mitt rookie-år här, säger man väl till och med.
Ja, men vad härligt. Och hur går det so far?
Ja, men faktiskt det har gått bättre än förväntat, tycker jag. Det kom ju lite färska siffror här häromdagen från Hitta Mäklare med lite Q1-siffror. Och då kom jag dela tredje plats faktiskt som mest rekommenderade mäklare i hela Norrköping, så det är väldigt kul.
Ja, grattis får man väl säga.
Ja, men tack snälla. Det var väldigt kul att få synas någonstans, tänker jag, fast man är fast ny.
Exakt. Man har ju märkt att mäklare är väldigt så tävlingsmänniskor, så det är bra att platsa lite på pallplatsen, så att säga.
Så jag har väl som sagt spelat fotboll här i 15 år på en ganska hög nivå, så det kommer väl naturligt, tror jag. Från idrotten,
härligt. Var det målet att komma på de topp tre någonstans? Eller vad är målet med mäklarkarriären, så att säga?
Alltså målet egentligen, jag har aldrig liksom haft sådana mål. Det viktiga för mig är liksom att ha kul på vägen och trivas med det man gör faktiskt. Och få en bra vardag där allting funkar med både jobb och familj och sådär. Men sen är det alltid väldigt kul såklart att hamna på lite pallplatser och så. Att man får lite utmärkelse såklart. Man är ju vinnarskalle som du säger där. Det är väl alla mäklare, tänker jag. Men framförallt så är det väldigt kul att bara... Får göra det man älskar, så att säga. För jag tycker det är väldigt kul att hålla på med mäklerit. Det är någonting som jag känner att jag har hittat helt rätt i livet här faktiskt.
Ja, men vad härligt, vad härligt. Då du har kommit igång, och det har också varit en väldigt tuff marknad att komma igång i, vad jag förstått det som. Har det också känts i Norrköping att det var kanske trögare än vad dina kollegor har sagt att det var tidigare?
Ja, men faktiskt, jag var ju faktiskt assistent innan, så jag har varit på Skandiamäklarna i 3 år nu. Och jag vet ju från i början där man liksom hängt med på lite visningar med sina chefer och så. Att liksom man hängde med på söndagen, så var det budning på måndagen, och så hade jag stuckit 1 miljon liksom. Så tänkte jag, shit, det här är ett lätt jobb, tänkte jag. Och sen så kom jag själv ut och så här, okej, så här var det inte förr i världen. Men man hittar sina vägar faktiskt. Så jag har fått ihop en del affärer ändå, tycker jag. Men det är ju inte de här galna budgivningen och rekorden längre. Men det är väl...
Det är lite mer långdraget och sådär.
Ja, men precis. Det finns mycket hinder på vägen fram för att få till ett kontrakt. Men kan berätta lite mer sen hur det här fungerar, framförallt.
Ja, exakt. Det jag har märkt är att väldigt mycket mäklarstudenter och mäklare i allmänhet lyssnar på denna podcasten. Om du skulle då ge något tips till hur man kommer till den nivån som du ändå har gjort på så här kort tid, hur gick du tillväga?
Alltså egentligen bara göra jobbet från grunden. Alltså skippa ingenting, gör allting rätt. För så länge du gör allting rätt och gör rätt saker så kommer det komma liksom automatiskt sen. Så jag säger att jag har liksom inga försäljningsmål, jag har inga siffror. Jag har bara att göra ett bra jobb så kommer resten sen. Utan liksom det kommer naturligt så länge du fokuserar på rätt saker. Mm. Så liksom kör allting, ta vara på varje kund, ge service i varje tillfälle och liksom svara på alla frågorna. Sen är jag lite så att jag är ju tillgänglig 7 dagar i veckan. Jag har väldigt svårt att koppla av och stänga av. Så jag har ju väldigt... Och sen så sagt, jag bor ensam också. Så jag har ingen familj direkt så att förhålla mig till riktigt. Så jag är väl alltid lite för tillgänglig, brukar mina kunder säga. När de ringer mig 10 på kvällen eller när jag svarar på ett mejl 23.30. Liksom det är ju... Men det är ju så märkligt, det är en livsstil jag förstått. Och jag... tycker att det passar mig väldigt bra så som jag har det just nu i mitt liv i alla fall då. Men man får se hur länge man står ut.
Jo, men det är bra att kriga på. Jag tror de där hundåren kommer du rida på den vågen sen i efterhand. Så det är bara att kriga på.
Ja, precis. Och sen känner jag också tack vare den filmen jag är på. Alltså jag har fått så mycket hjälp av mina chefer. Och vi har ju några av liksom... både Norrköping och landets bäst presterande mäklare på vårt kontor. Så det är väldigt kul att få hänga med dem och få lära sig liksom hur de jobbar. Och då, liksom, då lär man sig själv och tar lite tips och tricks. Och sen får man en egen bag som man kör sen då.
Ja,
men
ja, exakt.
All cred till mina chefer faktiskt. De ska ha all beröm, tycker jag.
Ja, härligt, härligt. Ja, men det är ett teamarbete till en bra mäklare. Så att, men det är härligt att höra. Och... du har sålt hela tiden i Norrköping då, vad jag förstår det som. Och då säljer man med omnejd också.
Ja, det är lite speciellt uppdelat ska jag säga. Vi på Skandiamäklarna, vi har ju 2 kontor som tillhör just vårat då. Så vi har ju också Finspånget, en liten håla tänkte jag säga. Men en liten plats som ligger utanför Norrköping då. Så vi får sälja allt från Finspång och sen ner till Västervik till och med. Så vi har ju ett stort område egentligen. Det är inte som i Stockholm där man liksom har stadsdelar. Utan här har vi liksom väldigt stora områden att röra oss på. Men jag själv fokuserar väldigt mycket på Norrköping. Just liksom innerstan om man säger så. Men jag säljer allt från lägenhet till hus till radhus. Jag har sålt en hästgård till och med. Jag har sålt ett lantbruk. Jag har sålt en prästgård. Det finns mycket att välja på i den här stan. Så det är för att komma och mäkla här allihopa. Det är väl därför jag ska förespråka Norrköping här.
Okej, jag förstår. Det finns väldigt mycket variation där.
Jajamän.
Men tror du att man gör det i början och sen man nischar in sig? Eller känner du att den här är en strategi jag vill ha? Jag vill sälja högt och lågt, att säga.
Ja, man får väl välja lite själv om man tycker det är roligast. Jag själv har tyckt att det är roligt att fokusera lite mer på lägenheter och förstagångsköpare. För det är väl det som jag tycker liksom att... det är liksom där jag kan göra mitt jobb från början ordentligt och grundligt, utan då får jag förklara alla delar i liksom processen. Jag får förklara hur det går till med en budgivning och liksom vad är undersökningsplikt och liksom hur funkar en BRF och liksom sådana frågor. Och jag gillar att liksom nöra ner mig sånt och prata om sådana siffror och detaljer och liksom, så att alla får liksom glasklart koll på allting, så allting känns självklart när man kommer att träffa mig för att skriva på papperna sen då. Men sen är det också kul att sälja lite gårdar och hus också såklart, för det är väldigt mycket folk man får prata med och träffa.
Ja, och det är intressant du säger det, att just den delen, för jag kan tänka mig att många vill upp och sälja de där stora villorna eller de där stora våningarna, men jag tror också kanske när du är lite yngre att du förstår de köparna lite mer än kanske vi gamlingar gör, så att säga.
Ja, men precis, och det är så här, jag själv har ju bara för något år sedan köpt min första bostadsrätt, så jag visste ju hur jag kände mig då, och jag tänker jag kan väldigt lätt sätta mig in i deras situation, så att de liksom... Vad var det jag tänkte på? Vad var jag rädd för? Hur läser man en årsredovisning? Vad är en bra ekonomi? Liksom, hur ska jag veta det? Liksom, och tycker jag att det är ganska kul att kunna förklara nu för de som köper sin första lägenhet. Men titta på de här siffrorna, de här nyckeltalen, och det här är bra koll på, det här är viktigt. Så att man liksom lyfter fram sånt som jag själv undrade när jag köpte min första lägenhet. Så det tycker jag är väldigt kul att man liksom kan påverka på det sättet.
Ja. Men jättebra, och vi ska prata lite mer om det, just vad folk frågar och sådär om en liten stund. Men innan vi dyker in i det så tycker jag att vi behöver en bra bild av Norrköping. Kan inte du förklara lite hur... Norrköping är uppbyggt, varför man ska bo i Norrköping så att säga.
Absolut. Jag kan först börja fråga, har du varit i Norrköping någon gång? Vet du hur stan ser ut?
Nej, jag har faktiskt aldrig varit där tyvärr.
Nej. Det här är ju en gammal industristad ska man väl säga. Det finns väldigt mycket gamla fabriker och textiler. Och stan är liksom uppdelad. Vi har någonting som kallas liksom promenaderna. Det är liksom de som liksom omger stan kan man säga. Så vi har lite områden som är liksom innanför promenaderna och utanför promenaderna. Och när vi pratar utanför promenaderna, då har vi liksom söder, öster, norr och väster. Så det finns liksom, vi pratar väderstreck här i Norrköping, vi pratar liksom inte vissa områden. Och sen när vi pratar innanför promenaderna, ja, men då pratar vi om innerstan och de liksom stadsdelarna, de gatorna då. Men det är väldigt, väldigt fint uppdelat. Sen har vi också Motala ström som går liksom inom hela stan då. Så vi har ju liksom den här, jag sa till dig förut att vi brukar kalla för mina spekulanter att Norrköping är lilla Göteborg. Vi har allting som Göteborg har fast lite bättre. Och sen är vi på östkusten istället då. Så vi har ju liksom, vi har hamnen, vi har spårvagnarna och vi har fotbollen. Men vi har inget regn, har vi inte.
Oh, det kommer svida, det kommer svida. Mina Göteborgslyssnare.
Jajamän.
Men det är väldigt, väldigt fin stad. De får väl kontra i så fall.
Jajamän. Och framförallt, vi har de här, alla de här liksom gamla textilerna och fabrikerna. De har ju liksom bevarats. Och väldigt mycket av dem har gjorts om till bostäder. Så det liksom är väldigt, väldigt fina områden tycker jag. Så jag kan rekommendera alla här att komma, om ni har någon semestervecka över, att testa Norrköping och se lite hur det ser ut. För det är väldigt, väldigt fint på sommaren tycker jag.
Det finns också väldigt, ja, det är en sommarstad.
Absolut, det finns jättemycket saker att se och göra tycker jag. Så jag är...
Okej, okej.
Jag förespråkar Norrköping här för alla. Jag fattar inte om man kan lämna den här stan tänkte jag säga. Men jag blev väl kvar, det var väl så.
Ja, exakt, exakt. Nej, men det är väldigt intressant och härligt att du säljer in det på det sättet. För det är... alltså så, jag tror ibland att det behövs att folk ska förstå de olika stadsdelarna och sådär. Så jättebra förklarat. Men om vi då pratar om olika områden, de som är lite dyra, de som är lite billiga, liksom vad säljs villorna för, vad säljs lägenheterna för, kan du liksom, för att folk ska få en prisbild av detta?
Ja, alltså vi pratar väl inte så mycket kvadratmeterpris här i Norrköping. Vi pratar väl också, så vi ska jämföra områden ganska mycket, men liksom vi har ju lite utanför områden som är väldigt populära. Och det är till exempel liksom de dyraste villorna i stan. De ligger väl ute på Linda, eller i Linda ska man säga då. Och sen har vi någonting som kallas för Kneipen. Det ligger också alldeles in till Motala ström där då. Så man har liksom lite finare liksom villaområden och så. Sen har vi ju mycket, jag pratade mycket om det här söder och öster och norr förut. Där har vi nästan bara lägenheter som ligger då. Och där ligger väl priserna ungefär de samma. Sen kan man liksom gå in på detaljer, ja, men då är väl liksom söder är dyrare än öster och liksom norr är finare än öster och söder och liksom, detaljnivån. Men om man pratar kvadratmeterpriser så ligger väl en lägenhet mellan 20 och 30 000 per kvadratmeter. Sen har vi de här alltså galet fina fabrikerna som jag pratade om innan, de som är som till bostadsrätter, att då kan vi nog komma upp på en 50 000 per kvadratmeter. Och det är liksom gamla liksom textilfabriker och sen har vi lite nyare projekt som är på gång också. Vi har någonting som kallas för Inre Hamnen nu som håller på att byggas. Och det är väl en 250 bostäder någonting som liksom är just nu i byggstarten och säljstarten faktiskt också. Mm. Och det är allt från HSB och Riksbyggen och alla de där aktörerna som håller på att bygga. Men det kommer bli väldigt, väldigt fint område tror jag. Och där också, priserna där ligger väl runt 55 000 kvadratmeter. Och det är väl liksom, det kommer bli bland de dyrare i stan tror jag. Men sen är ju inte nyproduktion nu för tiden är väl inte det hetaste, ska jag väl säga. Men,
det är så alltså? Det har totalt dött även i Norrköping?
Ja, det har väl liksom hela riket skulle jag säga, att folk är väl lite oroliga. Och det är väl egentligen främst för avgifterna. Så liksom, jag vet att något projekt här ska höja med 25-30% någonting bara liksom inom säljstarten. Så det är många som är oroliga faktiskt.
Men då med bostäderna som man bygger om, du säger fabrikerna liksom sådär. Även de är man orolig för, eller är det bara de här helt nyproduktionerna?
Ja, det är egentligen att de har ju funnits ganska länge faktiskt. Jag vet att någon blev klar 09 och någon blev klar 2010 och så. Men ändå funnits några år. Så de är ju väldigt eftertraktade skulle jag säga. Okay, men som sagt, sen finns det någon där, någon fabrik som är från 70-talet också. Liksom, det har varit en BRF sen 76 tror jag till och med. Så de har ju väldigt bra ekonomi. Okay, ja. Men jag vet att de säljs ju inte allt för ofta. Så det är liksom de, när de kommer ut så är det liksom packat på visningarna, tänkte jag säga. Så det är liksom väldigt hett att få tag på dem där, helt enkelt.
Ja. Men generellt så, under, ja, i och för sig, du började i augusti, men då har du sett att hela tiden att nyproduktionen har varit inte lika efterfrågad. Men tror du också då att man kan ge eller göra en väldigt bra investering om man då köper det just nu?
Ja, alltså egentligen nyproduktionen, de som byggs är jättefina verkligen. Jag själv skulle jättegärna vilja bo i dem. Sen förstår jag de som inte har liksom dem, alltså med tanke på räntan och liksom hur det ser ut i världen, så förstår jag att man inte liksom vågar ta det steget. Och sen vet jag att jag har mycket äldre kunder som liksom, de har så svårt att liksom släppa taget och våga sälja sina hus, utan de känner att ja, men räntan ska vara noll när jag ska sälja, jag ska liksom köpa någonting nytt. Men det där måste man ju liksom förklara med dem, att man köper och säljer i samma marknad, då blir liksom effekten densamma. Så liksom det är där vi pratar mycket om, och liksom att så länge du köper någonting nytt eller någonting dyrare så gör du oftast en väldigt bra affär skulle jag säga.
Mm.
För förmodligen okay, så har ju där du ska köpa har förmodligen också gått ner i pris, även om ditt eget hus kanske har gått ner i pris till och med.
Mm, ja, jag förstår. Och det är ju många säger att uppgradera sig är det bästa.
Absolut.
Tillfället just nu att man verkligen ja, tar det i beaktning. Men samtidigt vill man uppgradera när uppgraderingen är så pass dyr för en själv. Hur försvarar du det?
Alltså det är väl egentligen, jag brukar säga när man ska köpa en bostad, du ska ju inte bara köpa en bostad för att göra en bra affär. Du ska gärna göra det för du ska bo där länge också, tänker jag. Det är ju inte bara liksom att ja, men jag ska bo här i ett år, jag ska bara göra en bra affär. Men tänk att ja, men jag ska säkert bo här i, ja, men säg 10-15 år. Och då kan jag liksom garantera dig att du har gjort en bra affär oavsett vad du köpte det för.
Mm.
För liksom,
mm, mm, mm.
Liksom.
Men tror du rädslan för att göra en dålig bostadsaffär är större och det är därför man hellre inte gör det?
Ja, men jag tror det.
Man, det är väldigt sällan man hör någon som sa att jag gjorde en riktigt dålig bostadsaffär.
Man vägar nog inte erkänna det, tror jag inte.
Nej, kanske inte. Ja, nej. Men det är intressant att höra. Men också då när du jobbar med många förstagångsköpare, hur tänker de då när de ger sig in på en sån här marknad?
De tänker, alltså egentligen de är ju de som köper allra mest nu, för det är säkert de som bor, de bor kanske hemma eller de har en hyresrätt, och då, liksom, då ser de att det finns en chans att köpa sitt första boende här nu, för att man inte behöver betala lika mycket som kanske för ett år sedan. Och då kikar man ganska mycket på, men som jag sa innan, där liksom, det är väl söder och öster som är väldigt känt för liksom att här är det mycket liksom förstagångsköpare, liksom det är mycket mindre lägenheter. Så det är väldigt, väldigt populärt faktiskt. Och jag själv säljer väl allra mest på söder, ska jag väl säga. Och det är väl där, där liksom man letar först och främst på söder. Liksom. När säg att jag är 18 år och ska köpa min första lägenhet, eller liksom, då är det nog söder jag klickar in och först tror jag i så fall. Mm. Och, liksom, och där finns det väldigt mycket att välja på. Och, men det är också väldigt, väldigt fint område, för det är mycket liksom äldre byggnader som har en äldre skärm och som ser väldigt bra ut både invändigt och utvändigt, och det är väldigt lugnt och tryggt på söder också skulle jag säga.
Ja. Och vad ligger en sån lägenhet på? Den etta på söder?
Jag sålde en etta på söder förra veckan för 1 060 000 tror jag det var. Sålde en tvåa för 1,2 tror jag. Samma förening.
Ja.
Så de ligger väl någonstans där. Men säg mellan 1 000 000 till 1,2 om man räknar liksom ett brett spann där.
Mm. Och då är det ändå ganska rimligt som man går in efter ja, när man pluggar eller efter man pluggar
och köper en sån lägenhet. Mm. Och där glömde jag säga också att Norrköping är ju faktiskt en mindre studentstad skulle jag säga. Vi har ju Linköpings universitet. De har ju både lokaler i Linköping och i Norrköping. Så det är väldigt många som pluggar här också som väljer att bo på antingen söder då, eller om man bor på norr. För det är det som ligger närmast universitetet då. Det ligger liksom mitt emellan söder och norr då. Så det är också väldigt populärt när man är student att flytta hit då.
Okej. Och där ser du många som flyttar dit och köper en lägenhet just under studentperioden?
Jajamän. Och de bor väl här i 3-4 år någonting då. Och sen så tar man sig vidare någonstans då. Tyvärr är det inte allt för många som stannar kvar i den här stan, utan det är liksom man ska vidare i livet.
Jag sa trots att det är bättre än Göteborg.
Ja, jag säger det. Det jag säger till alla på visningen här, att här ska du inte flytta ifrån. Här ska du bo.
Okej, jag förstår. Ja, men så är det. Men vad då de som köper förstagångsköparna, vad är det man kollar i lägenheten mer än priset? Vad är det för attribut folk verkligen vill ha i sina lägenheter?
Oj, det beror nog helt på vilken person man är. Många tittar mycket på ytskikt och hur det ser ut. Är det renoverat? Är det liksom äldre standard? Vad måste jag göra själv? Men jag tänker liksom det allra mesta som folk gillar, det är bara är liksom klart att flytta in. Alltså man behöver inte ens ta ett penseldrag, liksom att allt liksom är färdigt. Och det kan jag tänka mig framförallt om man ska plugga. Det är väl inte så roligt att börja liksom renovera det första man gör. Utan man har väl lite annat att tänka på då, kan jag tänka mig. Så det är väl det de liksom kikar
plug, plug and play, så att säga.
Ja, men precis. Det är väl lite så att tänka. Men sen har jag också märkt nu lite med, alltså, med tanke på hur marknaden ser ut idag. Alltså folk har ju väl aldrig varit så intresserade av en årsredovisning som de är idag. Och de tittar mycket och de liksom börjar ställa frågor om årsredovisningen. Det är någonting som jag aldrig själv varit med om tidigare. Utan då är det jag som berättar om siffrorna i årsredovisningen. Men liksom, nu frågar de mig om siffrorna. Och det tycker jag också faktiskt är en väldigt rolig utveckling. Att folk börjar, liksom börjar ta det på allvar och börjar se liksom att är det här en bra förening eller är det ett bra köp? Och det är väl också egentligen, om man säger ett tips som jag alltid säger på alla visningar till alla mina kunder som tittar på en lägenhet för första gången. Då säger jag alltid att det finns bara två saker du inte kan påverka. Det är liksom föreningen och det är läget. Liksom, har du en blå tapet, ja, men då kan du måla den vit, så har du en vit lägenhet. Men har du en dålig ekonomi, ja, men då kan inte du göra så mycket, för då är ju föreningens ekonomi väldigt dålig från början. Så liksom de två tipsen jag alltid ger de som kommer för första gången, att kika liksom på läget, titta vart det ligger och liksom titta på föreningen. För det kan du absolut inte göra någonting åt, för du kan inte flytta huset till någon annanstans, utan det står där det står, helt enkelt.
Ja, nej, det är väldigt sant. Det är väldigt bra att man tar med sig det, för att det är just årsredovisningen, det har ju ingen brytt sig om fram till ränteförändringarna. Och helt plötsligt ska alla bli revisorer och gå in och kolla där. Vad tycker du man ska kolla på då i en årsredovisning när man väl försöker gå igenom den som lekman, så att säga?
Jag pratar alltid om lån per kvadratmeter, för då ser du alltid liksom ett ungefärligt värde på liksom vad det ligger på. Och, men det finns ju lite nyckeltal som är lite liksom vad som är bra och vad som är dåligt. Man brukar väl säga mellan 5 och 10 000, det är väl standard och normalt, ska jag säga. Och allting under 5 000 är väl bra. Sen finns det ju vissa föreningar som har liksom helt obelånade och vissa ligger på liksom en tusenlapp. Och då är det extremt bra. Men då måste man liksom, så att de förstår det här, liksom hur det funkar och liksom vad som är på gång då. Och framförallt också med avgiftshöjningar. Det är väl det som folk lätt kan missa, tror jag. Liksom, för det står ju i årsredovisningen. Och även om jag själv skriver det i mina annonser, så är det inte alltid man tittar på de liksom små flikarna, om man säger så. Man tittar väl hellre på bilderna än att läsa texten, tänker jag.
Ja.
Men det är alltid någonting jag berättar om, liksom vad som har hänt i föreningen, vad som kommer att hända. Då tänker jag på renoveringar och liksom vad som är på gång. Och, vad som, och en sån sak som är stambyte till exempel. Liksom den frågan är också väldigt relevant att ta upp egentligen. Och, och en sån sak som jag tänker när man är första gång köpare, den blir man så här, vad är ett stambyte? Jag själv hade ju ingen aning om vad det var för någonting. Men då liksom förklarade den mäklaren för mig hur det funkar. Och tänker så här, ja, jag vill ju inte flytta ut och renovera mitt badrum, tänkte jag. Så det är bra att det är gjort. Så det är lite skönt. Så jag kände också att det är en sån sak som är bra att berätta för kunderna. Vad det innebär och vad som är på gång. Och även fast det kanske inte gynnar liksom mig och min säljare att, liksom att det är ett stambyte. Men det är väl liksom, jag känner att det är min skyldighet att berätta det för dem. Så att de vet vad de ger sig in på. För jag själv hade inte velat köpa ett lägenhet och inte veta vad det är för någonting. Och sen så kommer det nästa år. Liksom. Det är liksom, jag känner som att det är lättare att liksom vara helt, helt öppen med det. Så att alla vet vad det är som gäller och hur det funkar. Kort och gott. Skulle jag säga.
Ja, jag förstår. Ja, för många av de grejerna, det, alltså, när man pratar med mäklare, jag själv har kollat en hel del visningar, alltså, ja, men, vilka förändringar som kommer ske i föreningen, vilka renoveringar, och där pratar man nästan bara om det är en dålig förening pratar man bara om tillgångarna, och är det en bra förening så pratar man bara om belåningsgraden per kvadratmeter. Finns det liksom någonting annat som du kan så dra ur en årsredovisning, eller det är de grejerna och that's it liksom?
Ja, men det är väl de grejerna som jag liksom fokuserar på, för det är de som jag känner liksom är relevanta, skulle jag säga. Liksom det, sen man kan ju alltid nöra ner sig liksom andra nyckeltal som liksom soliditet och liksom andra liksom belåningsgraden känner jag är den som är mest, alltså mest intressant, tycker jag. Och det är framförallt ganska aktuellt nu liksom, om de kanske ska lägga om sina lån eller liksom göra om någonting annat då. Och liksom highlighta det, liksom det som kan bidra till en avgiftshöjning helt enkelt.
Ja, exakt. Och jag tycker det är väldigt bra att du säger det, för att man har hört talas liksom om det, att det är belåning per kvadratmeter, och att man kanske inte behöver gå så mycket längre än det, för att ibland ska det vara så, har jag bara den siffran, okej, då är jag fine, allting under 5000, allting under 10000 är fine. Det är kanske bra att man får höra det, så man inte så, okej, men det gömmer sig massa annat i den här läskiga årsredovisningen som ingen vill kolla egentligen.
Nej, men precis. Men det är väl så. Sen har man ju alltid, jag, framförallt jag som har mycket första gången köpare, men de har ju alltid farsan med sig, och de står ju och liksom ögar igenom varenda ord i den där. Men det tycker jag bara lite kul när man får lite frågor så, för de får ju testa min kompetens också, om jag har gjort min hemläxa eller inte. Men det är väldigt kul faktiskt, tycker jag, att få de frågorna just om årsredovisningen, inte bara om bostaden.
Nej. Har du någon fråga som du märker många frågar och är rent ut sagt sjukt onödig?
onödiga frågor. Alltså, egentligen alla frågor är relevant. Om du tycker att de är relevanta, så kommer jag alltid svara på alla frågor. Men det är väl lite så... Nej, jag ska inte säga någonting. Jag tänker, låter det vara osagt.
Okej.
Alla frågor är relevanta. Vi tar det safe card. Alla frågor är relevanta.
Jag förstår. Men jättebra. Nu när du säljer en hel del till förstagångsköpare, vilka grejer kan du märka att folk liksom såna grejer väldigt mycket, eller vissa inredningsdetaljer eller färger eller kök eller sådär, som verkligen folk går igång på? Har du någonting sånt som folk i Norrköping verkligen gillar?
Ja, alltså generellt sett, man gillar ju när det är liksom rent och fräscht, när det är liksom minimalistiskt, att du har det här liksom, köket är gjort, det är lite schyssta liksom färgval, det är schyssta materialval, liksom så här, man vill gärna skippa den här blåa plastmattan, för de har vi väldigt gott om på vissa områden här i stan. Det är väl en sån sak som, jag har faktiskt tipsat några av mina säljare, för det gjorde jag själv, när jag sålde en lägenhet, så målade jag om min plastmatta. Jag hade en sån här orange, den var gräsligt ful var den. Så jag åkte till Bauhaus, köpte lite golvfärg och så målade den grå istället. Som en quick fix. Men det blev väldigt snyggt faktiskt. Och det är en sån sak som fick, tror jag, folk liksom att tycka att det är ett fint badrum kontra att det är en orange plastmatta. Men en sån
man kan måla mattor? Alltså,
ja, men faktiskt, nej. Det är ett tips till alla där som kanske har en orange eller blå plastmatta. Det går faktiskt att få till det ganska bra. Ah. Och det är väldigt
snyggt. Och hur mycket får man upp lägenheten i pris då? Hur många procent?
Procentuellt är svårt att säga, men du har säkert några tusenlappar till i dig om du målar om plastmattan från orange till grå. Det gjorde jag i alla fall. Jag fick den såld direkt. Och det tipsar jag också faktiskt om då, som mina säljare som är lite så, bara så här, men ska jag renovera någonting eller ska jag göra om någonting liksom. Jag jobbar ju med en stylist och hon tar ett rådgivningsmöte med alla mina säljare. Oavsett om de vill ha en ställning eller inte, så kommer vi alltid få träffa en stylist. För jag tycker alltid en schysst tjänst, så tycker jag. Och jag kan också tipsa ibland liksom att testa liksom och... Ja, men till exempel måla om din plastmatta eller liksom måla om lägenheten om du skulle vilja göra det. Många säger ju att liksom, gör ingenting, renovera inte för någon annans skull. Men jag tycker att liksom, det drar mer folk till en visning om allting ser fräscht ut på bilder också. Mm. Så jag liksom förespråkar att liksom alltid fixa till bostaden så den är redo för att säljas. Liksom, det ska inte vara halvklart när man lägger ut det. Liksom, det ska vara redo. Allt ska vara liksom klart.
Men har du några sådana små grejer som typ, ja, men du nämner målning. Finns det några andra grejer som du kan känna att så, det där är så sjukt lätt att göra och det ger ett mycket bättre intryck?
Det är ju den berömda listen. Det är alltid någon list som hänger löst eller alltid någonting som låter eller någonting som. Så jag brukar alltid säga, fixa gärna till allting så att allting liksom känns klart och färdigt här, så inte du känner att du säljer ett halvfärdigt hem, utan liksom att känna att nästa köpare gärna liksom bara kan flytta in på en gång. Sen säger jag inte såhär, men liksom, gör om badrummet eller gör om köket, absolut inte. Men liksom de här små enkla sakerna. Och det kan till exempel vara liksom att spika upp den där listan eller liksom putsa till den där lilla skarven någonstans som syns.
Och när ni väl stylar lägenheter, vad brukar det vara då för typ av styling?
Jag kör alltid kompletteringsstylingar. Jag kör aldrig fullstylingar. För det blir för mycket bök för mina säljare framförallt. Liksom att de ska ta bort alla sina möbler och liksom flytta ut och flytta in en helt ny lägenhet. Utan det kan vara liksom mycket med små enkla saker. Med liksom blommor, överkast. Det kan vara lite sköna kuddar. Det kan vara liksom... ja, men små inredningsdetaljer tycker jag, det gör väldigt stor skillnad. För det, liksom, det blir visuellt mycket finare och det är mycket, mycket lättare liksom, att känna sig som att det här är ett hem. Så alltid att man säljer inte en bostad utan man säljer liksom ett hem och en känsla. Det är det man gör.
Mm. Mm.
Så det är väl så jag jobbar mycket i alla fall då.
Okej, okay. Ja, jag förstår. De där små piffet, ja, så, ja, så folk kallar det.
Och framförallt när det liksom är ett eller två år på 30-50 kvadrat, då är det inte så mycket som ska stylas, utan då är det liksom ett sovrum och ett vardagsrum. Det är, liksom, det är ju inte den här villan på 300 kvadrat där man ska styla 14 sovrum och 12 badrum, utan det är ju liksom, ja, men små, små ytor vi jobbar på. Så det är ju, behöver inte vara allt för mycket jobb och allt för mycket fix.
Nej. Jobbar du någonting med typ... Alltså folk sätter ju in så här, men man sätter in en blombukett, man kanske har lite ljus för att det ska skapa någon form av stämning eller lukt. Har du också så, vissa här i Stockholm har börjat ta med lite musik i lägenheten, är det någonting du jobbar med också?
Jag har alltid musik på mina visningar faktiskt, det tycker jag är väldigt, alltid musik. Jag har alltid en liten högtalare som jag gömmer ovanför kylskåpet eller om jag lägger någonstans i vardagsrummet. För det blir en jäkla härlig känsla. Och då är det alltid lugn pianomusik har jag alltid. Så jag söker alltid på sån peaceful piano på Spotify.
Okay.
Om ni andra mäklare också vill söka så har ni min visningslista där. Så peaceful piano på Spotify. Den tycker jag är jäkla, jäkla trevlig faktiskt.
Och varför gör du det?
Ja, men det blir som en, liksom en harmonisk känsla. Det blir lugnt och skönt. Det blir inte det här liksom stress, Rix FM, liksom dunkmusiken. Utan det blir liksom lugnt och skönt och blir väldigt trevligt.
Mm.
Så att liksom man kan komma ner i varv skulle jag säga.
Ja, men vad härligt. Och det, många nämner ju det att det kan bli ganska tyst och stelt på visningar. För alla går där och så kanske man är intresserad och så viskar man till sin partner att den här ska vi nog satsa på. Liksom. Men så säger man till alla andra, den här ska jag inte ha. Och så vidare. Tror du det liksom slätar över den del också?
Ja, men faktiskt. Det blir lite mer liksom hemkänsla. Så att säga. Det blir lite roligare att gå på visning tycker jag. Sen är jag så, jag gillar ju att prata, men det gör ju alla mäklare. Mm. Men jag kör ju alltid sådana här presentationer liksom i vardagsrummet. Jag samlar ju alla, går igenom allting så att alla liksom får en bra känsla. Så det är också det som är en sak att folk kanske inte vågar fråga vissa frågor. Liksom. Framförallt om man kanske är en första gång köper, det kanske är sin första visning till och med. Då liksom har man fått en lista av mamma och fråga om de här grejerna. Men då kanske man inte alltid vågar hugga tag i mig riktigt. Ja, men då känner jag att jag berättar om allting som jag tror att folk vill veta. Och sen så tar jag liksom det rakt upp och ner liksom, och går igenom alla punkterna som jag tror är viktiga att veta. Eller som jag hade velat veta i alla fall. Om jag hade köpt den här visningen, eller köpt den här lägenheten då framförallt. Och det har fått ganska bra respons på faktiskt tycker jag. Det är många som uppskattar att man ändå går igenom allting som är ändå viktigt.
Ja, vad härligt. Det är roligt att du nämner det också. Jag faktiskt för någon månad sedan här så lanserade vi hemsidan visningpågår.se. Där kan ni gärna gå in och kolla. Och där har jag faktiskt gjort en så kallad köpguide med x antal frågor. Så vi kanske kan kolla på den sen. Så vi ser om det är de frågorna vi brukar se. Och det är det mest för de där med förstagångsköparna eller... Det är också ganska skönt att veta när man går på en visning bara okej, det är de här grejerna jag ska checka av. För oftast när du köper en bil eller du går och köper någonting annat lite dyrare så är det ju x antal grejer man alltid vill veta. Men lägenheter brukar man så. Man går in, kollar 5-10 minuter snabbt när det är 17 andra sällskap där och sen så går man därifrån. Och så har man glömt väldigt många grejer och så ringer man mäklaren sen efter och försöker få reda på det. Men att man typ om man utbildar visningsdeltagarna mer innan de är där så kanske man får ut mer av försäljningen så att säga.
Ja men precis. Och jag, liksom, mitt mål efter varje visning är att man, liksom, man ska gå därifrån med en bra känsla och veta att wow, här fick jag verkligen koll på läget. Här fick jag reda på allt som är liksom, väsentligt. Så man inte liksom går hem och börjar liksom känna sig osäker och liksom så här, oj, hur var det där egentligen och hur var det så bra och sådär då. Och det blir också en ganska schysst grej som jag vet att i alla fall vi i Norrköping jobbar med. Att vi har ju alltid sådana här 3D-fotograferingar på varje lägenhet, i alla fall jag använder den. För det är ganska lätt att gå in på en visning och då är man ju där i kanske 5-10 minuter. Och sen så går man hem och sen ska man köpa en lägenhet för 1 miljon kronor liksom. Liksom jag har varit där i 10 minuter, bara hur såg det egentligen ut? Så vi har ju alltid en länk så du kan gå in och titta en gång till hela kvällen och om igen. Och jag brukar skämta om det faktiskt att shit, du går till till stan och ska köpa jeans. Och då testar du dem i en timme och känner dig fortfarande lite osäker. Du går på lägenhetsvisning i 15 minuter och köper någonting för 1 miljon. Det är liksom så här, det är helt galet egentligen. Så egentligen så... Jag brukar också alltså rekommendera det till alla. Liksom, men ta gärna bilder själva och liksom spela in en video. Och liksom, hur såg det ut? För liksom, våra bilder är ju jättefina. Men det är ganska skönt att kunna se alla vinklar på alla sätt och håll med sin egen telefon. Så jag brukar alltid rekommendera att... Liksom, ta hur många bilder du vill känna dig som hemma. Liksom, du ska ju ändå eventuellt bo här. Så du ska kännas rätt på alla plan. Och inte bara liksom efter 10 minuter på en visning. Utan allt ska kännas glasklart.
Nej, det är bra. Men du sa att det är alltså 3D-bilder också, eller?
Ja, vi har sett den här Google Maps någon gång. Man kan gå runt och kika på olika gator och så. Vi har samma sak i lägenheterna. Så vi, liksom, vi skannar ju upp en lägenhet. Och sen kan du gå runt och kika i lägenheten som att du är på Google Maps. Liksom, och gå runt och kolla okay. på den. Och det är superuppskattat, vet jag, av alla de kunderna som jag har haft hittills. Och många av dem frågar ju liksom efter dem efter visningen. Men det ligger alltid ute på Hemnet och på vår hemsida. Så jag brukar alltid skicka ut den där länken efter visningarna. Om man gärna vill ta en kik till eller gå och kolla eller visa mamma eller pappa hemma sen så att man har koll på läget då.
Ja, men det är ju sjukt bra. För det känns som att det var en stor grej, eller speciellt livevisningar under corona. Att så, det var det man kunde göra för man kanske inte hade anmält sig på någon visning och så ville man se lägenheten i alla fall. Men det är något verktyg som ni liksom kör standard nu. Mm. Vad har ni märkt för feedback på det från visningsdeltagarna?
Ja, men som sagt, jätteuppskattat. För det är så att det är så kul att liksom kunna se allting igen. För man har ju en känsla liksom på visningen och tänker wow, det här är jättebra. Och sen så kommer man hem och tänker, oj, hur såg det verkligen ut i sovrummet där? Hur stort var det egentligen? Liksom, får jag plats med min säng? Får jag plats med min soffa? Ja, men då kan man lätt gå in och kika där. För på den där länken kan du även få fram mått också. Så ser du liksom avstånd mellan allting. Så den är liksom superuppskattad tycker jag. Och den använder jag i alla fall varje gång jag säljer en lägenhet. För det går, alltså det tar 5-10 minuter extra för våran fotograf att göra det. Och det ska jag säga också att vi har ju en egen anställd fotograf. Så han jobbar ju bara åt oss. Så han bakar ju alltid in det där i sin fotografering då som han kör då. Så det är ingenting som liksom vi heller tar betalt extra för mot våra kunder. Utan liksom det är alltid någonting som ingår i vårt arbetssätt då. Och det är väl där vi sticker ut lite jämfört med andra mäklare i våran stad i alla fall, ska vi säga.
Ja, men härligt. Det känns som ni är framtidens mäklare, så att säga.
Ja, vi får väl hoppas det i alla fall.
Ja, men härligt. Men då tycker jag vi har fått väldigt bra bild av liksom, Norrköping och hur ni säljer och sådär. Så jag tycker vi glider vidare till avsnittet vad alla vill veta. Så först och främst då, hur får man mest för sin bostad om du skulle kunna ge 3-5 punkter?
Jajamän. Som jag sa innan, använd en stylist och få lite tips och råd. För jag vet att det är väldigt populärt att man är lite inredningsarkitekt så själv och ska fixa då. Men att få hjälp är väldigt uppskattat skulle jag säga. Att alla som ändå tar den hjälpen som jag erbjuder från min stylist då, de är väldigt, väldigt glada att de ändå tog det där mötet. För man får alltid lite tips och tricks på saker man inte själv har tänkt på. Och sen är väl som sagt den här klyschan att ja, men fixa till den där lilla listan eller måla till den där liksom, alltså, vad säger man, det som liksom, sista fixet skulle jag säga. Och sen kanske den lilla skarven eller någon, liksom, någonting som står ut och så. Att man ändå liksom piffar till det sista. Och sen framför allt att man liksom lägger energi och tid på både bilder och liksom marknadsföring. För att det är väl mer liksom sånt som jag som mäklare ansvarar över. Men liksom att liksom lita på din mäklare. För han eller hon har säkert gjort det flera gånger tidigare. Och vet vad som krävs för att få till en bra försäljning då helt enkelt. Så det är väl de tipsen jag har generellt sett skulle jag säga.
Ja, jättebra. Då tar vi med oss det när man ska sälja sin bostad i Norrköping där. Hur vinner man en budgivning på bästa sätt om man tänker då från köparens sida?
Absolut. Jag skulle säga var förberedd. Alltså, för det kan gå snabbt ibland. Det kan gå väldigt, väldigt snabbt. Så jag vet att vissa av mina kunder, det är också hur man är som person, men vissa lägger bud på plats, vissa vill gärna hem och räkna, vissa vill prata med sina föräldrar, vissa vill prata med sina barn, vissa vill liksom visa, och vissa vill ha liksom 3 visningar innan de tar bestämmer sig. Men det beror på lite hur man är som person skulle jag säga. Och det är väl också en sak som lite mitt arbetssätt, att man kan ju alltid kategorisera folk i liksom olika färger. Det finns liksom röda människor, det finns blåa människor, det finns gula människor och det finns gröna människor. Och då vet man liksom vad man ska trycka på, vad man ska prata med liksom, och att de får bäst koll på läget, tänker jag. Liksom att, ja, men den här blåa personen vill gärna hem och räkna. Ja, men då är det så att, ja, men då kanske vi tar en extra visning direkt imorgon bitti. Så får du titta lite igen och fundera lite på att. Men alltid att ha en bra kontakt med mäklaren, så man ändå har, alltså alltid är förberedd, skulle jag säga, på att, för det kan gå väldigt fort. Och det är väl så man vinner en budgivning, att man alltid har allting klart. Och det är allt från lånelöfte och kanske egen försäljning till och med, om det är sådana fall då.
Mm. Superbra. Hur väljer man bäst mäklare, och hur väljer du mäklare när du köper och säljer?
Ja, men det är väl en ganska rolig punkt, tycker jag. Jag tycker att alla mäklarna i Norrköping är fantastiskt duktiga. Det finns jättemycket att välja på. Alla är väldigt duktiga på det de gör. Men jag, alltså mitt generella tips är, och det säger jag också till kunder, att ja, men jämför gärna. Jag liksom kollar runt lite läget med andra mäklare också, för att liksom, det finns alltid någon som kan erbjuda någonting som man, någon annan inte har riktigt. Och jag känner att det som jag ofta trycker på, att välj den mäklaren som du känner mest förtroende för, eller den du klickar mest med. För ni kommer ändå jobba ganska tätt ihop här i sig en, två månader, om ni liksom, i sådana fall. Och att om inte du klickar med din mäklare, men det kommer inte bli så kul att ringa och prata med dem hela tiden. Så välj en person som du känner liksom förtroende för, känner att den här personen vet vad han gör. Jag känner att han har koll på läget. Och han ger alltid den där servicen som jag liksom vill ha. Sen också lite vad man är ute efter. Vill man ha liksom en snabb och fort och snabb försäljning, men då tar man någon som liksom har den energin. Vill man ha någon som är liksom lugn och säker och trygg och tar lite längre tid, men då tar man den mäklaren. Liksom. Men ta den personlighet som passar din personlighet bäst, skulle jag säga. För då får man liksom de bästa samarbetena. Och det är väl så att så har väl jag alltid tryckt på, och så säger jag till mina kunder också. Så jag har flera kunder som liksom hör av sig nu i efterhand och frågar om vi ska ta en lunch och träffas, för vi liksom klickar så bra och blir så bra kompisar, om jag säger så, liksom att det är väldigt lätt att liksom, för man pratar ju ganska ofta med varandra när man liksom jobbar ihop, så det blir ju mycket uppdateringar. Om man väl tycker om varandra efteråt, så är det ju kul att man ändå kan bli vänner på något plan, ska vi säga, att man ändå är lite tjenis efter det.
Mm. Ja, superbra svar där. Tack för det. Och när är det bäst tid att köpa eller sälja en bostad?
När jag lägger ut en bostad. Skoja. Men egentligen, det finns väl ingen direkt årstid så som är liksom bättre eller sämre än någon annan, skulle jag säga. Vi har väl lite säsongsbaserat liksom, som är månader. Men alltså, det finns varken bra eller dåliga tider, liksom bra eller dåliga månader, skulle jag säga. Sen är väl liksom, ja men juni, juli, ja men det är väl lite semesterveckor, då är det lite lugnare. Det kommer lite mindre folk på visningar. December, januari också lite lugnare, folk är iväg, folk har firat jul. Det är lite liksom trögare så. Men som vi är nu liksom april, maj, det är liksom väldigt bra månader. Åt, liksom, för då har ju folk liksom kommit ur den här liksom vinterdepressionen, om jag säger så. Och liksom vill röra på sig, folk lite gladare, solen lyser. Och det är lite roligare att gå på visningar, framförallt.
Mm. Ja, väldigt, väldigt bra summerat där. Och det har vi diskuterat lite tidigare också. Men hur ska man tänka i rådande ränteläge?
Ja, du, hur man ska tänka. Alltså, man ska vara försiktig med vad man köper. Ja, man ska verkligen ta en extra titt på ekonomin i till exempel föreningen, eller titta vad det är för uppvärmning på huset. För det är inte så jäkla roligt kanske att köpa ett direktverkande, alltså el med, liksom, med huset där, och liksom ha en räkning på 10-15 tusen. Jag hade någon kund nu i januari eller för december då. De hade en elräkning på 17 tusen på sitt hus. Och liksom, det tar ganska hårt. Det är månadslön man betalar bara liksom i elförbrukning. Och liksom, det är helt, helt galet egentligen. Så egentligen var väldigt försiktiga och titta gärna noga igenom liksom det sånt som kan påverka. För det är inte bara liksom med ränteläget också, liksom det är ju energikriser och det är inflation och liksom allt blir dyrare. Så titta gärna igenom er bankman också, om ni känner att ja, men det här funkar för oss eller för mig. Liksom att man får koll och också får hjälp där också. Och jag tipsar också alltid mina spekulanter på visning också att men ta en check med banken och se lite vad de säger och räkna med. Så att alla är överens om att det här är någonting ni klarar av.
Mm. Väldigt bra förklarat där. Mm. Hur är känslan på visningarna nu då? När du går ut och håller visningar? Vad frågar folk? Vad är känslan?
Alltså jag har ju en situation, liksom så här, de flesta visningar som jag går på nu, vi har mycket folk, vi har bra intresse. Och det är också värt att nämna med Norrköping att vi har lite brist på hus faktiskt. Det är många som söker just mindre eller större hus. Så det är ju liksom att så fort man lägger ut ett hus någonstans, ja, men då har man alltid. Men säg att man får en 10-15 familjer som hör av sig och ändå vill komma på en visning, trots att det är en liten tråkigare marknad just nu än vad varit innan då. Men sen liksom, om man jämför för något år sedan, jag hade sålt något objekt med en kollega till mig, vi hade 120 familjer på visning i Norrköping och liksom det är helt galet egentligen tycker jag. Men just nu ligger vi med kanske mellan 3 och 10 sällskap på varje visning då. Sen beror
men,
det på...
Men sa du 120?
Sällskap på en villa vi sålde förra året. Det var helt
på en galet. Dag?
På en dag. Jag och min kollega var där i 6 timmar.
Åh, herregud.
Ja, men det var sålt, ska vi säga.
Ja, jo, det hoppas jag.
Jajamän.
Ja.
Så.
Okej. Men sen också, varför just drog den så himla mycket då?
Ja, men det var en sån här lantdröm, ska vi säga. Det var liksom ett så här gammalt charmigt 20-talshus med vita knutar och röd fasad. Så det låg jättefint också. Så det var ett väldigt, väldigt fint objekt.
Okej, vad såldes det för?
4,2 miljoner, tror jag.
Okej.
Vi begärde 3 miljoner.
Oh, herregud, så det var ju upp rejält.
Ja, det var en rejäl budgivning.
Ja, hur många var i budgivningen, kommer du ihåg det?
Jag tror att det var 10 stycken någonting, tror jag det var.
Okay.
Sen var, jag vet att första budet var väl 0,5 miljon upp någonting. Så det var många som gav sig ganska omgående faktiskt.
Okej. Okay.
Men det var kul faktiskt att få sådana objekt också med lite och se hur det funkar.
Ja, jag kan förstå det. Men budgivningarna på då ettorna och de här lite mer studentlägenheterna, hur går det med dem?
De är väl mycket runt utgång, skulle jag säga. Det är liksom det är där vi rör oss. Det kan vara liksom, om vi säger 5% upp, 5% ner. Det är väl liksom någonstans där vi håller oss just nu. Men sen är det ju husen. De kan ju lätt sticka vägen. Ja, men säger fortfarande 10-15% någonting upp. Liksom, för det är ju, som jag sa där innan, Norrköping, vi har lite ont om hus. Och just framförallt begagnade hus, det är de som går allra bäst just nu. För det är det som folk letar efter, är det ju.
Okej, okay. Men hur har det gått då med priserna? Så var det även i Norrköping att ni peakade någonstans i mars, april förra året? Eller hur har det sett ut prismässigt?
Ja, men precis. Helt rätt. Vi är väl liksom som övriga landet, kan vi säga. Det har väl sett likadant ut lite överallt. Sen har vi faktiskt vissa områden i Finspång, som jag sa det innan då. Det är ju den här liksom grannstaden till oss som vi också jobbar i då. Där har faktiskt priserna bara gått upp. De har inte gått ner alls. Det är väl det som är lite galet, skulle vi säga.
Jasså, okej. Okay. Vad gör de där i Finspång då?
Ja, men det vet jag faktiskt inte. Jag själv jobbar inte där så mycket. Men
det är mäklarna som håller uppe priserna.
Alltså. Ja, det är väl så förmodligen. Så vi har våra duktiga kollegor där ute som jobbar där då. Ja. Men det är ett ganska fint område, tycker jag också faktiskt. Jag ska röra mig utåt lite också här.
Ja, exakt. Men hur mycket har det gått ner, tror du, ungefär i Norrköping sedan piken?
Ja, men 10-15% brukar vi säga någonting. Någonstans däremellan har vi väl gått ner, skulle vi säga. Så det är där vi håller oss. Och det är väl lite som övriga Sverige, skulle jag säga också. Att det är väl någonstans där vi håller oss just nu.
Det är det, ja. Okay. Och vad tror vi om framtiden då? Tror vi att det har landat eller ska det ner en sväng till?
Jag tycker ändå att känslan i Norrköping är ganska god faktiskt. Alltså det är liksom folk ändå optimistiska, ser ändå ljuset i tunneln. Så liksom folk vill gå på visningar, folk vill köpa, folk vill flytta framförallt. Och folk vill ju röra på sig. Så är det väl alltid, oavsett vilken marknad man är i. Så det är alltid någon som behöver sälja, någon som behöver köpa, någon som behöver liksom ta sig ifrån eller ta sig vidare. Så det finns ju alltid en marknad, skulle jag säga. Men känslan är god, tycker jag. Norrköping går starkt där. Så.
Norrköping går starkt, men vad
härligt. Jajamän, jajamän.
Det behöver vi i de här dystra tiderna, så
att absolut.
Säga. Vi har lärt oss otroligt mycket och vi har fått väldigt många tips i denna podcasten. Och man hör ju att en hungrig mäklare man pratar med, så det är alltid kul att höra. Men om vi då skulle summera 3 tips till köpare och säljare där ute. Jag vet att du redan har gett många tips, men liksom, dina topp 3 tips till både köpare och säljare, vad skulle det då vara?
Tips till säljare. Jag ska säga att var förberedd. Jag brukar alltid säga att bäst förberedd vinner. Så desto tidigare du börjar liksom annonsera och marknadsföra din försäljning, desto bättre betalt kommer du att få. Så gärna, och det är också ganska vanligt nu i den här marknaden igen, att man säljer gärna först och köper sen. Så gärna liksom att man börjar komma igång om man ändå går i lite flytttankar. Tips nummer 2, det är väl liksom att förbereda ditt eget hem också. Fixa till listen, måla dit den där lilla fläcken som saknas och liksom piffa till det. Och nummer 3, jag är ju ett fan av styling, så ta alltid ett möte i alla fall och få lite tips och råd, för det kan alltid bli bättre. Oavsett om du är jätteduktig så finns det alltid hjälp att få. Tips till köpare. Var förberedd, läs årsredovisningen och gå på så mycket visningar du bara kan. För då får du ett hum om vad du gillar och vad du inte gillar. Och då får du en exaktare bild på vad det är du faktiskt söker. Så gå gärna på 2 visningar till och ta första bästa.
Superbra, du levererar även in i slutfasen här. Jag tycker det är väldigt bra av dig. Och är imponerad över ditt hunger och ditt driv.
Tack snälla.
Du ser ut som du har ett ljus framtid här, inte bara på bostadsmarknaden utan även för din karriär så att säga. Vem tycker du jag ska intervjua här näst i podcasten?
Jag tycker att du ändå ska ta tempen uppe i Skövde faktiskt. Jag har en väldigt duktig mäklare, Jakob Switzer heter han. Sitter på fastighetsbyrån av alla i Skövde där då. Så han får det gärna få lite tips och råd av. Han är också
då väldigt... räcker vi ut en hand där, och jag tycker det också är kul att du visar en annan byrå, för folk brukar vara väldigt lojala på sina olika byråer. Men då räcker vi ut en hand till honom där. Och så hoppas vi att han lyssnar på podden och vill vara med i podden. Du, absolut. Ännu en gång, stort tack för att du var med.
Stort tack, Magnus.